Ska vi stå upp tillsammans och bekänna vår kristna tro? Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågoda och sitt. Vi ber. Gud, välsigna ditt ord på våra hjärtan idag. Kom med din ande och uppliva ordet så att det lever. Amen. Det är faktiskt andra söndag i rad här som vi läser den apostoliska trosbekännelsen i Lundhagskyrkan. Och det är faktiskt en tillfällighet. Det har inte utgått ett påbud att nu ska vi göra det i våra gudstjänster varje söndag. Det var bara det att jag tyckte det passade bra som inledning till min predikan idag. Annars så har ju vi frikyrkliga haft lite svårt för trosbekännelse genom historien. Vi har varit lite skeptiska till dem. Man har tyckt att det räcker med Bibeln. Och det vi läste nu är inte Guds ord. Men när jag läste kursen i missionshistoria var det, tror jag, eller kyrkohistoria på missionsskolan, så fick jag en lite större förståelse för varför de här trosbekännelserna finns. För det finns flera. Förutom den apostoliska så har vi också den nicenska och den athanasianska, för er som vill fördjupa er lite grann. Men det tar vi inte nu. Den apostoliska är den kortaste och mest kända. Och det är ju så att Bibelns texter, de är skrivna allihopa in i historiska situationer, och vi har ingen systematisk sammanfattning av hur kristen tro ser på Gud, människan och världen. Och under de första århundradena så florerade massor av filosofier och idéer och läror, ungefär som idag faktiskt. Och då kände man ett behov av att formulera, vad är egentligen som är kristen tro? Det är inte apostlarna som har skrivit de här orden, men namnet finns ändå, den apostoliska. Och det är för att man menar att det var en bra sammanfattning av apostlarnas undervisning. Sen kan man tycka att den är lite ojämn på det sättet att en del är väldigt kortfattat. Sen en del mycket mer detaljerat, till exempel om Jesus. Och en del saker finns ju inte med, som till exempel församlingens uppdrag. Men också den här texten är präglad av den tid som den formulerades i, de strömningar som fanns i den tiden. Och när den här apostoliska trosbekännelsen formulerades så fanns det filosofier som såg ner på det kroppsliga och det jordiska. Kunde Gud verkligen vilja ha någonting med det att göra? Och så börjar man ifrågasätta att Jesus var verklig människa, att han dog på riktigt. Var inte det här med dramat kring påsk, var inte det mest symboliskt? Och i trosbekännelsens formuleringar så märker man av den här diskussionen. Gud är skapare av himmel och jord, skrev man väldigt tydligt. Och som en tydlig markering mot dem som försökte förandliga det här evangeliet så finns en väldigt stark betoning på budskapets förankring i historien. Född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus. Det här skedde på riktigt i historien. Alla kan kolla upp att Pilatus var ståthållare i Judén mellan år 26 och 36 efter Kristus. Och i trosbekännelsens sista del så ser vi att evighetsperspektivet har alltid varit viktigt i den kristna tron. Det är väl egentligen först vi i välfärdssamhället som har börjat tappa bort det. Där vi tror att vi är osårbara och odödliga. Och här har vi någonting väldigt viktigt att återvinna. Och det är väl kanske därför lite grann som vi läser talet om tidens slut några veckor. Det bästa sättet att återvinna det här perspektivet tror jag är att vi var och en läser Bibeln systematiskt och märker hur viktigt det är för de första kristna. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda stod det i trosbekännelsen. Och vi kan ta fram den sista delen igen. Hela, det kallas för trosartiklar det här. Den tredje trosartikeln egentligen handlar allt där om evighetsperspektivet. Anden och församlingen. Vi tror också på den heliga anden, helig allmän eller kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Därför att direkt efter andeutgjutelsen på pingstdagen som vi ju nyss firade så kliver Petrus fram och säger detta är vad som har sagts genom profeten Joels ord. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Så allt sedan dess lever vi i den sista tiden. Eller de sista dagarna i församlingens tidsålder. Vi tänker kanske att den sista tiden ska komma. Men den har redan börjat. Guds rike har brutit in genom Jesus. Det har kommit men ännu inte i sin fullhet. Och för de första kristna så var de här texterna om framtiden en enorm tröst. En enorm glädje. Jesus ska komma tillbaka. Gud ska slå näven i bordet mot all ondska och skipa rättvisa. Han ska torka alla tårar från våra ögon. Det ska inte längre finnas någon sjukdom, ingen död, inga galna kejsare som kräver att bli dyrkade. Men så finns det också texter där betoningen ligger mer på att väcka de som riskerar att slumra in. Och så tycker jag att det är med talet om tidens slut som vi har haft som tema några veckor. Hela talet avslutas med tre liknelser. Brudtärnorna, talenterna och så fåren och getterna som vi hörde läsas här idag. Och jag tvingade mig själv att inte byta predikotext. Även om det här är väl liksom ingen av oss som har det som favoritbibelord tror jag. Är det någon som har det på mobilen? Så här, dagens bibeltext. Gå bort ifrån mig, ni förbannade. Nej, men det står här i Bibeln. Och vi måste brottas också med de obekväma texterna. Och det ska jag försöka göra idag. Den fråga som jag ställer mig i första hand när jag läser det här textsammanhanget. Det är hur kommer det sig att kärleksgärningarna verkar avgöra den eviga bestämmelsen. Alltså det här, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta. Eller vad ni inte har gjort. Vad hände med nåden, undrar jag. Och det här löftet om att vara en som tror ska ha evigt liv. Det är det jag kommer att rikta in mig på i min predikan. För det första så finns det inte så mycket i evangelierna överhuvudtaget om innebörden i Jesu död. Det beskrivs mest vad som hände. Så därför kanske vi inte kan förvänta oss en uttömmande undervisning om nåden här. Desto mer har vi i breven. Och eftersom psalmisten säger summan av ditt ord är sanning. Så tror jag det är riktigt att vi tittar i andra texter som kan kasta ljus över det här sammanhanget. Jag menar inte att vi ska fly ifrån det. Vi kommer att komma tillbaka till det. Men jag vill ha ett bredare perspektiv. Och det här förhållandet mellan tro och gärningar, det är ju någonting som många av oss brottas med. Alltså jag räcker inte till inför Gud, jag är inte värd att kallas kristen och alla de här sakerna. Jag kanske har berättat det förut, men jag minns jag satt en gång på ett tåg. Jag var tonåring och väldigt frimodig och berättade om min tro. Och sen frågade jag gav den här kvinnan en syl i vädret efter en kvart. Och frågade, är du själv kristen? Och då minns jag att hon svarade, ja jag försöker. Och det var inte riktigt det som jag såg som min tro, att det var något jag försökte. Men Paulus är väl den som kanske allra mest tar upp det här med förhållandet mellan tro och gärningar. Och där åkte loppislappen, tror jag. Han konstaterar i Romarbrevet 3 att laggärningar räcker inte till inför Gud. Romarbrevet 3 och 27. Och då handlar det ju om den gammaltestamentliga lagen, att följa och göra efter den. Vad blir då kvar av vår stolthet? Romarbrevet 3 och 27. Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Och lite senare i samma brev, kapitel 7, så säger han att lagen är god. Men det är inte laggärningarna som frälser oss. Och så trots att han så kompromisslöst pratar om rättfärdiggörelse genom tro gång på gång, så har ändå gärningarna sin plats i Paulus tänkande. Och kanske är det där som vi protestanter har lite svårt att hänga med. Så fort vi hör talas om gärningar så tänker vi, oj oj, nu är det lagiskhet här. Men jag skulle vilja påstå att det finns olika sätt att tala om gärningar i Nya testamentet. I Galaterbrevet, där Paulus är så ilsken på de som säger att man måste omskäras för att få vara med i det nya förbundet, så säger Paulus att tron får sitt uttryck i kärlek, säger han i Galaterbrevet 5 och 6. Alltså kärleksfulla gärningar. Och lite senare i samma kapitel så talar han om två olika sorters gärningar. Vi kan läsa det i kapitel 5 och 19. Köttets och andens gärningar. Kapitel 5 och 19 och framåt. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er. De som gör sig skyldig till sådant ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Jag undrar om inte nyckelordet här är frukt. En gren kan inte bära frukt i sig själv om den inte sitter fast på trädet. Det är från trädstammen som näringen och livet kommer. Och jag tror det är på samma sätt som Paulus tänker sig här. De goda respektive onda gärningarna. Och en annan bild för ungefär samma sak tar ju Jesus i Matteus 7. När han pratar om de här två husen som vi brukar sjunga i barnsången. Bygg inte hus, ni vet. Så här står det i Matteus 7 och 24. Jag får dricka först. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Riktigt lika bra gick det ju inte för den som hörde vad Jesus sa, men inte omsatte det i handling. Där är ju bilden att han bygger huset på sandgrund och huset klarar inte påfrestningarna. Sen kan man ju förstås säga så här att det finns ingen enhet i Nya testamentets texter. En del författare tror på nåden och andra på gärningarna. Så finns det säkert en del som säger. Särskilt Paulus och Jakob verkar ju vara svårt att få ihop när det gäller synen på tro och gärningar. Jag tänker så här. Det finns helt klart spänningar mellan olika författare i Bibeln. Men framförallt så finns det olika betoningar. Och de här betoningarna hänger ihop med den situation som de lever i och vilket syfte de har för det de skrev i just den texten. I Romarbrevet till exempel så talar Paulus om laggärningar som ett uttryck för en judisk identitet. Alltså att följa renhetslagar och sånt. Och det är inte frälsande, säger han. I Jakobs brev då handlar gärning mera om bekännelse omsatt i praktiken, för att citera Maria Königs utmärkta kommentar. Vi kan läsa en text från Jakob. Luther kallar ju den här brevet för halmepistel, för han tyckte det sa inte så mycket om nåden och så vidare. Men den står här i skriften, Jakob 2:14-17. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro, men inte ha gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger, gå i frid, håller varma och äter mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Om Paulus tar upp rättfärdiggörelse av tro, så är Jakobs ärende istället att gå emot en falsk religiositet där man liksom bär tron som en from mask. Ett viktigt tema i hela det brevet, det är att det är viktigt att tron omsätts i praktik. Vilka konsekvenser det får att tro på Jesus. Någonting som jag är helt säker på att även Paulus skulle skriva under på. Och som han också undervisar om i andra sammanhang. Och när vi kommer till liknelsen om fåren och getterna, jag har inte glömt den, så tänker jag mig att det är den typ av gärningar som Jakob skriver om det handlar om. Utflödet från livsgemenskapen med Gud. Och tänker vi på den liknelsen, så en sak som är typiskt eller som är lite speciellt som jag tänkte på, det är att det finns en stor förvåning både hos den grupp som kallas får och den grupp som kallas getter. Vi kan titta i Matteus 25:37-39. Då kommer de rättfärdiga att fråga, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Vi har väl inte gjort något märkvärdigt. Vi har bara visat lite medmänsklighet. Det är vad vi har gjort. Och då säger Jesus att det ni har gjort för de här människorna, det har ni gjort för mig. Han finns i varje svältande, törstande, hemlös, naken och sjuk människa. När vi hjälper dem att få en drägligare tillvaro, så är det som om vi hjälpte Jesus själv. Förvåningen är lika stor hos den grupp getterna här. Kanske tänkte de så här. Om det hade varit du, Jesus, som hade varit hungrig, törstig, sjuk eller i fängelse, då hade vi ju förstås hjälpt dig. Inte det här slödret som vi har stött på. Det hade varit en helt annan sak. Men nu har vi inte stött på dig. Det här måste vara ett missförstånd. Om man ska tolka deras svar på det sättet, så förstår vi att det här var människor som man kan kalla för namnkristna. Som inte hade låtit tron få sitt uttryck i kärlek och allt det jag talade om. Maria König skriver i sin kommentar från Jakob att gärningarna inte kan ersätta tron, men de avslöjar hur en människas tro faktiskt ser ut. För mig är ändå Efesierbrevet 2 det ställe som allra tydligast löser upp knuten mellan tro och gärningar, som jag tror att en del av oss kämpar med. Paulus talar i det sammanhanget först om allt fantastiskt som Gud gjort med oss i Kristus. Han har fört oss från död till liv, från mörker till ljus. Och så kommer slutklämmen i det här kapitlet när han kommer in på det här med tro och gärningar. Kapitel 2, vers 8-10. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Och så långt är vi med. Men obs, fortsättningen. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Vi är frälsta av nåd, men vi är också bestämda att leva ut vår tro. Det tillhör liksom vår bestämmelse som kristna. Inte för att försöka nå upp till Gud. Det funkar inte. Inte för att försöka imponera på andra. Även om Helena försökte här. Nej, det var inte Leila som försökte imponera på Helena. Och kanske på Gud, vem vet. Utan som en följd av att vi har mött hans kärlek. Och att vi har fått vår vilja förvandlad. Vi kämpar fortfarande, var och en av oss, med vårt stora jag. Och med en massa saker. Men Guds ande, som vi talade om förra söndagen, vill röra vid våra hjärtan. Vill leda oss, hjälpa oss att leva ut hans kärlek. Så att den här frukten som Paulus talar om kan växa fram. Och när jag i veckan här satt och lyssnade på en ung syriers berättelse om sin väg till tro, så var det precis de här sakerna som hade väckt intresset för en kristen tro. Jag ställde frågan så här ganska rakt. Varför blev du kristen sen du kom till Sverige? Och då blev svaret, ja, men det var omtanken, det var hjälpsamheten, det var kärleken som man hade mött hos de kristna. Det var någonting helt annat än det han hade varit med om tidigare. Och jag tyckte det var ett fantastiskt fint vittnesbörd. Så allting står inte och faller med att vi är duktiga på att formulera oss. Det handlar om att leva ut Guds kärlek. Och uppdraget som jag saknade i trosbekännelsen, det handlar inte bara om att predika med ord, utan i lika hög utsträckning att leva så att andra kan se Gud. Diakoni, det är ingen bisyssla i Guds församling. En annan fråga som jag inte hinner fördjupa mig så mycket i nu, men jag tänkte bara beröra den lite kort. Hur går det här med evigt straff egentligen ihop med en kärleksfull Gud? Ni märker, den frågan kan man inte svara på en minut, men en tanke bara. En kommentar. Gud har inte på ett sadistiskt sätt gjort i ordning helvetet för att han tycker om att plåga människor där. Matteus 25:41 stod det där. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Grundtexten är mer lik 1917 där, som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Det är alltså inte Guds vilja att människor ska hamna där. Jesus sände Jesus för att han vill alla väl och älskar alla människor. Och i 2 Petrus 3 så skriver Petrus: det är inte så som några menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Men vi varnas för risken att det kan hända. Det var den lilla tanken om den frågan som vi kan utveckla en annan gång. Men ett av de viktigaste syftena, jag ska dra ihop det lite, med talet i Matteus 24:25, det är att vi ska vara beredda. Det är mycket det handlar om. Håll er vakna. Det är slutklämmen i den här liknelsen om brudtärnorna. Fem av dem blev dåsiga och föll i sömn. Och när brudgummen kom blev det för sent. Så det här talet är på sätt och vis ett väckelserop från Jesus själv. Ärendet är inte att predika gärningslära, utan att framhäva hur viktigt det är med att hålla tron levande. Maria König skriver: Guds nåd åstadkommer mer än syndernas förlåtelse. Gud ger också kraft till att leva det liv han har skapat oss för. Även våra handlingar blir på det sättet ett resultat av denna nåd. Han verkar i oss med sin kraft, så förmår han att göra, står det, långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Och jag brukar tycka den här bilden av instrument är ganska bra. Det fanns någon låt på 80-talet, Spela på mig, spela din musik. Det är lite det handlar om. Att jag ber Gud att spela på mig. Att jag tänker att jag är hans instrument. Eller vi är en orkester med olika instrument där vi kompletterar varann. Hur håller man sig vaken? Hur håller man sig beredd? Ja, kanske är det genom att använda det vi har fått. Det säger Jesus i alla fall i liknelsen om talenterna. Gräv inte ner det du har fått. Tro att det är värt något. För en gång kommer vi att avlägga räkenskap inför Gud. Så fortsätt att leva ut din tro efter dina förutsättningar. Just dina gåvor och förmågor, de kan se lite olika ut. Men låt tron få sitt uttryck i kärlek. Tillsammans kan vi som församlingar över hela världen få vara med och möta människors behov. Som vi säger att vi vill göra. Mätta de hungrande, besöka de sjuka, klä de nakna. På olika sätt förmedla Guds barmhärtighet. Det är en stor och grannlaga uppgift. Men Gud har gett oss sin ande. Och han vill göra våra hjärtan mjuka. Så att vi ser och möter människors behov. Låt oss be. Herre, vi har fått gå i närkamp med ditt ord och fundera lite över vad du vill säga oss. Men vi ber detta, att du ska röra vid våra hjärtan, Herre. Var och en kan inte möta hela världens behov, men var och en av oss kan göra något. Herre, smält våra hjärtan, Herre, så att vi inte har nog med vårt eget. Visa oss, Herre, de människor som vi kan hjälpa. Som församling och som individer. Att vi tar på oss det som du har gett oss. Det är så lätt ibland att ta på sig hela världen och ansvar för allt. Det har vi inte. Men du ger oss ett ansvarsområde. Och jag ber, Herre, att vi ska ta ansvar för just det som du ger oss. Vi tackar dig, Herre, att du låter din ande bo i oss. Och vi tackar dig att du har tänt oss och gjort oss till dina ljus. Det är du som har tänt oss. Det är bara därför vi kan lysa. Vi ber för de människor som finns runt omkring oss. De människor som har behov på olika sätt. Led oss till rätt människor i rätt tid. Med evangeliet som är upprättelse, som är helande och som är frihet. Tack att du idag både vill uppmuntra oss och utmana oss. Tack för ditt ord som du har gett till oss. Som vi får fortsätta att fundera vidare på. I Jesu namn. Amen.